I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull.
Podden Inaktuellt. Här skyr vi inga samtalsämnen.
Ett humorprogram med en tydlig premiss. Och man ligger ofta på gränsen till vad som anses rumsrent och socialt accepterat.
Det handlar om Inaktuellt.
Det skulle man kunna tro, men det här, det vi säger här är för fan inte på skämt. Jag har ju fan menat allvar i 300 avsnitt.
Podden Inaktuellt finns på Podplay.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lillördag där solen lyser nu och smälter snön. Vad kallas det, Janne?
Aprilväder.
Tack. I dagens mix så hittar vi Jugge, minns ni dokusåpans början. Nalle Show går igång igen på fredag. För en kväll endast. Vi boktipsar också om hur du säljer in något. Och så pratar vi om gårdagens skolskjutning i Finland. Eller snarare, hur pratar man med barnen om det som har hänt? Och dagens gäst, Antoni, han kommer definitivt att motivera dig. Och så räknar vi givetvis ner topp 1000. Är du redo, Elsa?
Redo!
Åh, Jeff!
Jajamän!
Janne?
Jabbadabadoo!
Aprilväder, va?
Jajamän!
Hörrni, våren trodde jag var här, Lotta Bromé, men det visar ju sig att vi har ett bakslag då vädermässigt. Så därför har jag bjudit in motivationsexperten Antoni Lassinai för att hjälpa mig hitta peppen. Välkommen till Mix Megapol, Antoni.
Tack så mycket.
Ja, du, om vi börjar den ändan, vad är motivation?
Motivation är det drivet och energin som får dig att göra någonting. Att kliva upp varje morgon, ta på dig kläderna och komma till jobbet.
Jag läste att det finns någon slags formel som är mål minus motstånd blir motivation.
Ja, precis. Det är ju helt koko om man tittar på det matematiskt. M är lika med M minus M. Det verkar jättekonstigt.
Och då pratar vi om vilken typ av motstånd, både inre och yttre? Eller?
Ja, precis. Inre motstånd kan ju vara jag kan inte, jag vill inte, jag förstår inte, jag orkar inte. Och yttre motstånd, det är ju prylar, människor, omständigheter.
Varför behöver vi motivation?
Ja, det står ju inte i ordboken att motivation är liv, men man kan nästan undra om inte det är det ibland. Vi behöver motivation för att få saker gjort, för att ta oss framåt, för att också må bra om vi satsar på att vara motiverade mot någon speciell attraktiv del, så att säga. Och också komma ifrån dåliga situationer.
Så hur funkar motivationen? Vad gör den med oss?
Ja, den är ju då den här drivkraften som leder oss någonstans. Man kan ju säga då, om vi tänker den här enkla formen, att om motståndet är större en önskan om att ta sig någonstans, då rör du dig inte. Då sitter du still i förhållanden eller jobb eller ja, du kan inte ens kliva över övergångsstället liksom, om inte du har motivation att göra det.
Hur mycket har du att göra med lust?
Ganska mycket faktiskt. Det finns två typer av drivkrafter då, eller motivation kan man säga. Och den ena handlar om att vilja till någonting. Och där har du mycket av lusten. Också det man kallar för inre motivation handlar om lust. Att bara gilla att snacka radio eller spela gitarr eller läsa en bok eller laga mat. Sen har du den yttre motivationen som mer handlar om belöning och bestraffning. Och tittar man på bestraffningen till exempel där så är det ju att vilja från någonting som inte är bra till exempel.
Ja, och det är lite segare.
Ja, det är det. Man behöver ju egentligen både och. Ja, men rent evolutionärt så om inte vi var lite misstänksamma och ville bort från en dålig situation så blev vi uppätna. Så det finns ju en sån poäng förstås. Men annars brukar man säga att den inre motivationen är lite finare eftersom den kommer från dig själv. Medan den yttre kanske mer handlar om vad andra då sätter för epitet på dig eller bedömer dig för. Om du gör någonting bara för att någon annan ska berömma dig eller bestraffa dig om du inte gör det, då är inte den lika mycket värd kan man säga. Men den behövs ibland den också.
Men hur gör man för att motivera sig själv då, Antoni?
Ja, motivera sig själv. Bra att du sa det, Lotta. För motivera sig själv, det kan man göra. Motivera andra däremot, det är mycket svårare. Jag kan inte motivera dig. Jag kan inspirera dig möjligtvis, men inte motivera dig. Men när du motiverar dig själv finns det ju massor med bra nycklar man kan jobba med. Elitidrottare är väldigt bra på att visualisera hur de ska ta sig över den här ribban till exempel. En annan sak som jag tycker är väldigt bra det är ju att bara gå på sloganen som säger just do it. Mycket av motivationen kommer i att göra saker.
Jo, men så är det ju. Träning är ett bra exempel på det. När man väl börjar så funkar det ju. Då märker man ju att man mår ju ganska bra av det.
Att tänka sig att ge sig ut i snögloppen, det är inte så himla kul.
Nej, men jag är mycket för det där du pratar om att visualisera. För att man är ju alltid osäker inför en ny situation till exempel. Men om man kan se sig själv mentalt i den situationen så brukar det inte vara så farligt.
Det brukar underlätta.
Det här med att berätta för andra då, vad man är på väg med, kan det vara bra?
Jag tycker att det är mycket bra. Det finns någon som säger att när du väl har berättat det för andra så släpper du taget om motivationen. Det är fast som att du har inget kvar att gå på. Jag tycker inte riktigt att det är så. Det jag har tittat och det jag har sett är att du vinner tre saker framförallt för att berätta för andra. Det ena är att du sätter press på dig själv. Om du säger att du ska ut och gå varje dag och så gör du inte det, då blir det skämskudde. Det andra är att du kan få hjälp av andra människor. Om du är ute efter en ny bil till exempel, kanske någon säger jag känner en som har en sån bil. Och det tredje, och det märker jag väldigt mycket i, framförallt faktiskt i arbetslivet. Jag jobbar ju mest med människor i arbetslivet, chefer och team. Man tappar, eller man blir av med mycket missförstånd. Om jag berättar vad jag har för mål, då kan du säga, men vänta nu, det matchar ju inte vårat mål på våran avdelning. Men då kan man ju faktiskt prata om det också och komma överens om vad det är som är rätt väg framåt.
Hur hårt ska man vara mot sig själv då, när man är mitt uppe i någonting här?
Ja, det beror ju på hur ambitiöst ditt mål är, kan man säga. Om du sätter jätteambitiösa mål, då ska du nog också förlåta dig om du inte når det målet. För en sak är säker, du kommer att prestera bättre genom att göra det.
Det behöver inte vara fel att ha ett litet belöningssystem.
Nej, absolut inte. Att fira framgångar, små eller stora, är jättebra. Att vara glad överhuvudtaget är bra. Att se fram emot att nå det här målet är också bra. Då kan någon säga, ja men Lotta, tänk om inte du når det. Vad är det värsta som har hänt då? Det är att du har varit glad länge.
Ja, precis. Du sa ju tidigare här då att man inte kan egentligen motivera andra. Man kan inspirera andra. Kan du förklara skillnaden? För det är inte säkert att alla förstår.
Alltså jag hör ju en del chefer och andra som säger att jag ska motivera dig. Men eftersom den motivationen någonstans måste, och beslutet måste komma från den enskilda individen, så är det ungefär som att säga att du kan växa en planta. Du kan inte växa en planta. Du kan ge den jord och vatten och solsken och prata med den så den får lite koldioxid. Men den måste själv vilja växa, va? Och det är samma med oss människor. Vi kan bli hotade och då gör vi saker för att vi är rädda. Eller vi kan få reda på att om vi gör detta så blir det bra. Det är den här yttre belöningen jag pratar om. Men det är fortfarande jag som måste ta det valet och beslutet.
Stort tack för att du kom till Mix Megapol då, motivationsexperten Antoni Lassinai.
Tack så mycket.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
I Finland är det idag onsdag utlyst sorgedag efter gårdagens skolskjutning i Vanda där ett barn dog och två skadades allvarligt. Med mig nu psykologen och psykoterapeuten Anna Norlén, verksamhetschef på Erika Stiftelsen. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Ja du Anna, vi lever ju en tid av krig och konflikter i andra delar av världen och nu påminns vi om att hot kan finnas så nära som i skolan då på hemmaplan. Hur ska man prata med sitt eller sina barn om den här typen av händelser?
Jag tänker att man ska börja och fundera på hur man brukar prata i vanliga fall med sitt barn om svåra eller tunga eller krångliga saker så att man använder det vanliga sättet så att det inte blir för dramatiskt eller skrämmande. Sen behöver man ju anpassa pratet till vad man har för ett barn och framförallt vad det är för ålder på barnet.
Det som var lite speciellt igår då var att det handlade alltså om 12-åriga barn. En 12-åring som har en pistol och skjuter två andra 12-åringar.
Ja, precis. Och då tänker jag att i första hand så behöver nog föräldrar eller vuxna som jobbar i förskola, skola, fritidsverksamhet tänka att det är barn liksom i lågstadie, mellanstadieålder som vi behöver prata med. För det är ju barn som har tillgång till nyheter och media på olika sätt. Nästan alla barn har ju sina telefoner och där kommer det en massa information. Så jag tänker att det här är ändå ett tillfälle att prata med sitt barn eller barn man har i sin närhet om att såna här saker kan hända. Och börja i änden och ta reda på vad har det här barnet eller de här barnen du ska prata med, vad vet de, vad har de hört för någonting? Så att man kan börja med att vara nyfiken kring vad har ni hört om det här som har hänt i en skola i Finland? Och vad har ni för tankar och frågor om det?
Är det bäst att gå rakt på sak och ta kommandot som förälder, eller ska man låta barnet ta initiativ till samtal?
Om man har ett barn i en ålder där man tänker att barnet tar del av nyheter eller information på olika sätt, så tycker jag man ska ta upp det och fråga. Har du hört om det här? Särskilt om man tänker på det själv och funderar mycket på. För det här är en sak som berör vuxna och föräldrar också. Och då tror jag att det är en bra idé att ta initiativet och visa barnet att det här har jag hört om. Jag undrar ifall du också har gjort det, och ska vi prata lite om det?
Är det skillnad på att prata om krig, konflikter och händelser i andra delar av världen? Och exempelvis en skolskjutning då, som kan faktiskt ske i ens närhet?
Jo, men det tror jag, för det här är ju en situation som berör alla barn väldigt direkt. Alla barn går i skola, alla blir nog lite bekymrade, även om inte alla blir jätteoroliga av en sån här händelse, så tror jag att alla funderar kring, kan det här hända i min skola också? Hur går det till, och hur får ett barn tag i ett vapen, och varför händer det, och hur är det i den skolan nu och idag och framåt? Så att det är ju frågor som ligger alla barn väldigt nära, och då har vi vuxna ett bra tillfälle att prata om oro, rädsla, funderingar, och vi behöver inte ha alla svar.
Blev du förvånad över åldern på barnen som det handlar om i Finland?
Alltså, både och, ska jag säga. Det är ju ovanligt. Dels är det ju ovanligt med skolskjutningar i vår del av världen överhuvudtaget, än så länge, tack och lov. Men vi vet ju att grovt våld kryper ner i åldrarna tyvärr, så att kanske inte blev jätteförvånad ändå, även om det är ovanligt.
Man blir bestört i alla fall.
Verkligen.
Vilka är de vanliga orosmomenten som du har stött på eller stöter på när du pratar med barn och unga?
Ja, men jag tror många i en sån här situation just undrar, kan det hända i min skola? Kan man förbereda sig? Och många barn frågar också, vad ska man göra om det händer? Men jag tror också att många barn har många tankar om vad kan ligga bakom en sån här grej. Vad är det som är det som driver fram det, och vad händer sen?
Och hur ska föräldrar prata med varandra, tycker du?
Jag tycker att vuxna ska tänka på att man inte behöver ha svar på allt. För jag tror att det är det som ofta kanske hindrar föräldrar och vuxna från att ta upp sådana här svåra ämnen. Att man tror att man måste ha lösningen. Och det har vi inte i sådana här lägen. Men det viktiga vi kan göra är att visa att känslor, svåra tankar, tunga händelser blir lite lättare att bära om vi delar det. Och det behöver inte vara jättelånga, krångliga prat. Det kan räcka med en kort stund, men det kan få en god effekt för ett barn.
Är det något annat som du tycker är viktigt att lyfta när det gäller samtal med barn och unga?
Alltså när det gäller de yngsta barnen, kanske de som går i förskola och de lägre klasserna. Om man har ett barn i den åldern framför sig som inte har hört om det här, så tycker inte jag att man behöver informera om det. Det är liksom inget mål i sig att alla barn ska känna till det. Men vi behöver utgå från att även små barn har tät och regelbunden aktivitet på nätet, och de kan råka se och höra om sådana här saker. Så att har man en sån liten oro, så kan man luska lite och lyssna lite. Och återigen, inte vara rädd för att ta upp temat med lite äldre skolbarn. Och se det som ett tillfälle att prata om att svåra saker kan hända. Alla vuxna hjälps åt för att det inte ska ske, och ändå så händer det. Vad kan vi lära oss av det? Ja, det kanske är viktigt att vara uppmärksam på om någon inte mår bra eller inte har det bra. Att det, där kan vi alla göra en insats för att förebygga.
Tack så mycket för att jag fick prata med dig, Anna Norlén, verksamhetschef på Erika Stiftelsen. Nina, 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 nina. Nina, nina, nina. Du som varit med ett tag vet ju att jag för några veckor sedan valdes in som ledamot i Grynkorvsakademin. I uppdraget ingår då att sprida budskapet om grynkorv. Det är lite klurigt här, tycker jag, att nå fram med budskapet om att äta grynkorv, så därför har jag bjudit in copywritern Lena Zetterberg-Björk, som är aktuell med boken Skriv för att nå fram, texter som engagerar och säljer. Välkommen till Mix Megapol.
Tack!
Ja du, vad är det viktigaste man ska tänka på för att nå fram med ett budskap i text?
Ja, det absolut viktigaste är att man känner sin målgrupp, att man vet vilka det är man vill nå fram till. För det är först när man vet det, har koll på vilka de är, hur deras situation ser ut när de läser ditt budskap och vilken relation de har till dig. Det är det absolut viktigaste, det är liksom nummer ett.
Du har listat lite saker här också då, att få uppmärksamhet, väcka känslor. Hur gör man då?
Hur man väcker känslor kan vara lite kontraintuitivt. Utan du ska ju vara så objektiv som möjligt och så konkret som möjligt. Den här grynkorven då, att vara så konkret som möjligt med hur den smakar, konsistensen, vad är det som gör den här så liksom god? Och det är först då man kan känna, mottagaren kan känna att den här är nog god.
Kan man använda sig av din bok i vardagslivet?
Det är ju ganska ofta vi försöker nå fram. Jag tänker på alla de här idrottsföreningar till exempel som försöker kommunicera med föräldrar och försöker engagera folk i olika aktiviteter. Det kan vara skolpersonal som försöker liksom kalla till ett föräldramöte eller vill informera om barnens skola. Det kan vara när man söker jobb, alla möjliga sammanhang där det är viktigt att nå fram kan man ta till sig av de här knepen. Vi är ju alla mer eller mindre stressade, distraherade och ofokuserade rent allmänt. Och då är det ju mycket, mycket bättre om en text håller sig koncis och konkret och kort.
Så de tre viktigaste tipsen som du har slutligen?
Ja, det är ju det här med målgruppen. Att leva sig in i sin målgrupp. Att använda konkreta objektiva ord. Och att stryka alla onödigheter. Allt som inte hör till. Allt som inte bär fram budskapet. Det ska bort.
Tack för att du gästade Mix Megapol, Lena Zetterberg-Björk, och boken heter alltså Skriv för att nå fram, texter som engagerar och säljer.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Hörrni, för en stund sedan så gästades jag ju av copywritern Lena Zetterberg-Björk. Hon är aktuell med boken Skriv för att nå fram, och jag är ju som bekant numera ledamot i Grynkorvsakademin. Och den korven ska jag då försöka se till överlever och att fler ska ta del av den. Så jag tog hjälp av Lena för att veta hur man gör det bäst.
Du behöver ju förstå de vars uppmärksamhet du vill väcka. Du behöver ju förstå vad är det de längtar efter. Är det att de är hungriga eller är det någon slags trygghet kopplat till den här grynkorven eller vad är det?
Jag tänker så här, grynkorv, en tradition.
Ja, men precis. Om det är den här tryggheten och de här som liksom, åh, grynkorv, det minns jag från barndomen och så vidare. Då är ju det klockrent.
Och då kan man också skapa ett engagemang. Ät grynkorv du också och stöd kampen för dess överlevnad.
Ja, men precis.
Eller är det för stort? Är jag för stor nu?
Det kan det vara. Alltså, det beror på vad drivkraften är. Om drivkraften är trygghet, då kanske inte kampen för grynkorvens överlevnad är det som jag blir engagerad i eller det som jag går igång på.
Nu har vi här då. Får din målgrupp att upptäcka sitt behov och säga ja till det du säljer?
Att man blir påmind om grynkorv, ja, gud vad länge sedan. Fasen vad gott det är. Det hade jag glömt bort att jag ville ha. Liksom.
Och sen bygga förtroende och relation. Då. Jag är från Skaraborg, jag är uppväxt på grynkorv. Ser du hur det gick för mig? Ja, åt helskotta kan en del säga, men ganska hyfsat, säger jag.
Så kan man göra, alltså man skapar en igenkänning. Förtroende handlar ju väldigt mycket om att man kan relatera till den som för fram budskapet. Liksom. Men också när du pratar till de här som vill ha den här tryggheten, att du liksom kan försöka förflytta dem till en plats där de har ätit trygg grynkorv vid ett tryggt köksbord med familjen.
Med mig i studion nu är Jugge Nohall som gjorde avtryck i dokusåpornas begynnelse, framförallt i Nalles show då på Kanal 5 2000. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så hemskt mycket.
Ska vi börja med Nalle Knutsson? Vem var han egentligen?
Nalle Knutsson var egentligen en enkel bondgrabb från Kalmar som var, enligt då en av producenterna Nalles show, kvaserik. Han gillade att klä sig i mycket dramatiska tyger och guld och glitter. Och mer än så, han var ju dansare och har uppträtt i Paris och många andra platser. Och jag kom hem då som ledig dansare till Stockholm och fångats upp av då ett gäng som heter Spade Knäckt. De ville göra en tv-serie med honom.
Och då gjorde ni tillsammans då, en av de grejerna ni gjorde tillsammans var ju Nalles show. För den som inte var med på den tiden, berätta, vad var det för någonting?
Nalles show var Sveriges första egentligen dokumentära såpa. Det handlade mycket om hur vi skulle lyckas sätta upp en show i Nalle Knutssons regi eller inte. och hur det skulle sluta eller gå och så vidare.
Sen satte ni upp den här showen då på Skalateatern bland annat. Hur gick det?
Ja, det var succé. Jag var mer förvånad snarare. Jag visste inte ens om mikrofonen funkar när jag pratade, för det var riktigt dålig teknik. Men succé enligt de kändisarna som pratade i varje fall där på den här då. Du pratade om finalen då i Nalles show.
Har du sett serien sen det begav sig?
Jag skämskudde möjligtvis, men visst har jag väl gjort det.
Men det händer väl att folk känner igen dig, så är det väl?
Ja, då blir jag ganska mallig faktiskt. Fast ja. Jag försöker vara ödmjuk. Man måste vara ödmjuk när man är kändis.
Men alltså den 5 april är det specialvisning och du pratar om någon slags skämskudde. Du kan ju inte sitta i era föreställningar och bara... Eller?
Jo, nej. Jag får ju ta på mina silverjumpadojor där, ser lite ball ut och så. Men visst är det väl skämskudde när man tittar på sig själv för 24 år sedan någonting, va? Mm. Man mognar ju och blir äldre, förhoppningsvis.
Ja, men hur känns det att den ska visas igen då?
Det känns jättekul.
Saknar du den där tiden?
Ja, det gör jag. Men det var också, jag fick betala väldigt dyrt mentalt för det hela också. Det ska jag vara ärlig så kanske jag inte var världens bästa jugge då. Man tror att man är någonting.
Du säger att du inte var så ödmjuk på den tiden. Då tänker jag, men programmet kanske inte hade blivit så uppskattat eller så som det blev, som människor tyckte om du inte hade varit där lite.
Programmet blev väl uppskattat för att vi var så olika helt enkelt, och att vi hade redan från början, vad kallas det för, lite motsättningar.
Tack så mycket för att du kom till Mix Megapol, Jogge Noal. Och den 5 april sker alltså den här specialvisningen då av Nalles show på Skalateatern.
Tack så mycket, Lotta.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Sista säsongen av Young Royals har ju gått igång på Netflix. Och där spelar ju både Omar Rudberg och Edvin Ryding. Och intervjuer med båda två, det kan du hitta på podplay.se. Det är bara att slå på deras namn och så mitt namn och så hittar ni dem där. Edvin Ryding, han passade på när han var här att berätta vilka skådespelare som han skulle vilja spela mot.
Topp 5 skådespelare jag skulle vilja spela mot eller med, utan inbördesordning ska sägas.
Nummer 5.
På 5:e plats, legendariska Greta Garbo. Jag har livlig fantasi nu. Jag vet att hon tyvärr är bortgången, men hade jag fått bestämma så hade jag varit en dröm att få spela mot Greta Garbo.
Nummer 4.
Steve Carell. Ett komiskt geni, måste jag säga. Men också en fruktansvärt duktig, dramatisk skådespelare. De som har sett Beautiful Boy vet vad jag pratar om. Han är otrolig. Det vore en lyx.
Nummer 3.
Sir Ian McKellen. Jag kände att jag ville slänga in en legendar här. Jag tittar ofta på liksom föredrag han håller om skådespeleri och är lika fascinerad varje gång. Och att få jobba med honom hade ju varit... Det känns alltså få förunnat absolut, men jag tror att man lär sig väldigt mycket av att jobba med Sir Ian McKellen. Hans namn bär på en tyngd också. Det är bra. Bra namn att ha i en lista.
Nummer 2.
Plats nummer 2 skulle jag säga... är Saoirse Ronan. Hon är, kan hon vara 27-28, varit Oscars nominerad typ 4-5 gånger. Otroligt, otroligt begåvad. Folk kan ha sett henne i Little Women eller Lady Bird, hon är fantastisk. Lady Bird som regisserades av Greta Gerwig som också har gjort Barbie. Nu fick jag in det.
Nummer 1.
På 1:a plats, ingen mindre än legendaren Meryl Streep. Det, jag behöver inte säga så mycket mer. Hon är fantastisk. Henne hade jag velat jobba med.
Janne, Elsa, Jeanette och jag, Lotta, säger tack och hej för idag. Det gör också vår producent Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon efter 16:00. Ha det bra tills dess. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.